When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Oh, fråga Anders och Måns.
Nu är det dags, nu rullar vi igång. Vi säger hej, vi säger välkomna. Detta är podden Fråga Anders och Måns. Vad kul att se dig, Måns.
Detsamma, Ankan.
Hur är det med dig?
Det är fint. Nu har liksom arbetslivet kommit igång efter sommaren.
Ja.
Men vi är ännu inte trötta på varandra.
Nej, det blir vi väl inte nu för tiden.
Nej.
Vi ska svara på lyssnarfrågor, men innan som vanligt, vad har hänt det sen vi sågs?
Jag har varit och hälsat på ett tryckeri som trycker t-shirts med skrintryck.
Mm-hmm.
Alltså att man har en stencil med motivet,
mm-hmm,
liksom en ram med en finmaskig duk med trycket inverterat. Mm. Och sen trycker man manuellt genom att bara hälla på färg i den här ramen,
ja, ja,
och dra med en gummiraka.
Ja, det är ett av mina favoritord, gummiraka.
Och så har man då en stencil för varje färg i designen, som man, ja, trycker en färg i taget. Och det är så jäkla coolt!
Ja.
Så nu, Anders,
aha,
nu ska vi skaffa t-shirts med tryck till podden.
Aha, ja.
Och hoodies och tygväskor och tights och kalasbyxor, aha, och kepsar och vindjackor och kaftaner och burkor och strumpor och trosor. Alla med Fråga Anders och Måns tryck.
Jaha. Ska vi köpa en sån gummiraka då?
Nej, men det har de ju. De får ju trycka åt oss. Men vi måste ju ta fram hur själva motivet ska se ut och trycket ska se ut. Ja, det får, ja, du stiga upp.
Annars. Det kommer jag stiga upp.
Kan vi rita en tennisspelare? Det är ju din specialitet. En tennisspelare, så får du stå och fråga Anders Monster.
Ja, det är kanon. Det lovar vi.
Ja. Anders, vad har hänt dig sen sist?
Jag börjar bli orolig för min ålder.
Mm, det har Anders faktiskt varit en del tjat om detta, tycker,
nej,
jag.
Men Anders, tänker du, nej, men det är väl inte, nej, vad, sluta.
Men vänta, har du fyllt 5? Nej, du ska,
nej,
fylla 50.
Inte fyllt 5, jag är 49.
49, nej, ja. Kan det vara en begynnande 50-årskrist?
Nej, det är inte så att jag kommer tappa håret och höra dåligt och få gubbmagen. Nej, det är inte det.
Jo,
men det, jag är fåfäng och jag kommer vara lite ledsen när min busiga frisyr inte är på plats. Jag vill inte bli tjock, jag vill inte bli omhörd. Men det där vet jag ju kommer hända. Det är inte det som oroar mig.
Nähä.
Det är mitt minne.
Ja.
Jaha, jag glömmer ord.
Ja.
Jaha, men, nej, men då får du väl googla då. Det är väl ingen fara, absolut. Men då glömmer jag det igen och så måste jag googla igen. Detta är helt sant. Häromdagen så skulle jag komma på artisten Jackson Brown.
Mm.
Och så kom jag inte på vad han hette. Så, mm, då fick jag googla upp det. Ah! Jackson Brown.
Okay.
Mm. Sen gick det, och detta är helt sant, 10 minuter. Sen ville jag kolla. Jag ville liksom kolla mig själv. Jag gick hemma och pulade med saker. Jag ville kolla mig själv att du har väl inte glömt bort Jackson Brown, vad han heter nu igen. Och då hade jag det.
Ah.
10 minuter. Ja. Vad fan hittar han nu igen?
Han har så konstigt namn. Det är så blandning med Michael Jackson och James Brown. Man skulle kunna tänka att heta Michael James.
Jag fick till slut hitta på en minnesregel för att inte hela tiden... Ja, men detta är sant. För att inte hela tiden glömma bort Jackson Brown.
Ja, men
att
Michael Jackson, Brown. James Brown. Nej, en blandning.
Jag hittar på minnesregeln Michael Jackson Brown. Så nu kommer jag ihåg honom.
Okej.
Okay. Mm. Och då, detta är helt sant.
Jag tror dig. Varför skulle du hitta på det här sjuka?
Ja, då tänkte jag på så här. Men ska jag göra så att jag testar mig själv? Att jag kollar av mig själv lite? Så tänkte jag ger mig själv lite random artister och så kollar jag mig själv om jag kommer ihåg vad de heter.
Mm.
Alltså jag tänkte på en artist och så frågade jag mig själv, kommer du ihåg
Run DMC? Kommer jag ihåg vad Run DMC heter?
Och detta jag tänkte då, detta är skrämmande, jag tänkte på Billie Eilish.
Ja.
Och så kom jag inte på vad Billie Eilish hette.
Okej.
Okay. Jag fick ju för fan själv välja.
Ja.
Och kom inte på vad artisten jag själv valt heter.
Hmm.
Andra artister jag inte kom på, du kommer bli skärad nu, Måns.
Mm.
Du kommer bli orolig. Jag kom inte på Miriam Bryant.
Ja.
Jag tänkte på rockbandet Black Krause. Och så kom jag inte på att Black Crowes heter Black Crowes.
Heter ju inte ens det, de heter ju Black Crowes.
Ja, okej. Okay. Ja, du märker, det är ju katastrof. Jag är jätteorolig. Många tror ju så här, när vi håller på med det här, Anders, då måste du bli väldigt allmänbildad och vi gör det där programmet när du svarar på frågor. Det blir jag absolut. I 5-10 minuter, sen är jag inte allmänbildad igen.
För att glömma bort det. vet du vad, jag har upptäckt precis samma sak med mig själv, att jag tappar namn. Det är ju
oroande.
Det är oroande och deppigt, men det är inte så jäkla mycket att göra åt. Man får kanske hålla på med sin hjärna lite.
Jag har lagt upp en plan.
Du ska lära dig nytt språk och lära dig spela piano.
Nej.
Du ska göra sudoku.
Nej, jag ska träna. Jag ska hålla mig i rörelse 30 minuter om dagen. Det har jag hört av han minnesforskaren att det ska man göra. Det är det som man tränar
hjärnan. Ja, träna hela kroppen.
Ja, 30.
Det är ett bra sätt att hålla hjärnan i trim.
Nog om att vi håller på att bli gubbar. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Det ska bli roligt.
Första frågan kommer från Elin. Hej Anders och Måns. Hur kommer det sig att vi människor har så känsliga tänder? Det talas ständigt om att människan sedan begynnelsen har haft dålig munhygien och att det bara är de senaste 100 åren som vi har blivit bra på att ta hand om våra tänder. Varför har inte evolutionen gjort att mänskligheten fått bättre tänder med tiden? Hattifnatt och många hjärtliga hälsningar, Elin.
Jag tror att det har med kristendomen att göra.
Ja, där har du fel, Ankan.
Nej.
Tack för frågan, Elin. Anders, vi har ju ofta pratat om din tandläkarskräck, men är du överlag nöjd med dina tänder? Gör de vad de ska?
Ja, men alltså generellt när jag jobbar med dem och tuggar så gör de sitt jobb. Men hållbarheten i dem är ju undermålig. Jag ligger ju långt under snittet.
Hur hade du velat förbättra människotänder generellt?
Jag tror att jag tror så här, inga jävla nerver i tänderna. Nej, men bara gör en ordentlig liksom käkkonstruktion, sätt liksom rejäla bitar tänder i dem och sen så får det sitta där liksom.
Är det inte så vi har det ungefär?
Nej, men om det är gjort av emalj som äts upp, gör de liksom något som inte...
Av järn?
Ja, men ja, typ.
Rostfritt, har du väl haft tänder av rostfritt stål?
Ja.
Är du säker?
Ja, om de var vita.
Vita tänder av rostfritt stål?
Ja.
Okej.
Okay. Jag vill inte ha några nerver om det går hål i dem så att det ska göra ont. Det är bättre att man får bara, då filmar ni.
Men det är meningen att det ska gå hål på dem så göra ont.
Men det är så det funkar.
Vi ska nu jämföra människotänder med andra djurs tänder och se om det finns bättre lösningar.
Det måste det finnas. Hajar.
Hajar, just det.
Har jättemånga tänder.
Hos alla ryggradsdjur som har tänder, till exempel däggdjur och kräldjur, är tänderna gjorda av samma material och uppbyggda på samma sätt. Stommen i tanden består av tandben, som också heter dentin. Och så här står det i Nationalencyklopedin. Dentin är hårdare än vanlig benvävnad. Den består till cirka 70% av oorganisk substans. Kalkmineralet hydroxylapatit, som är inlagat i ett organiskt nätsystem. Fattar du, Ankan?
Nej.
Det är som en ram av organiskt material och sen är det fyllt med den här kalkmineralet, den här stenen.
Mm-hmm.
Sen är tanden då överdragen av
emalj.
Just det. Som är kroppens hårdaste material.
Ett jävla tjat om att det är kroppens hårdaste material. Så hårt kan det inte vara om det inte klarar av lite syra.
Men kroppen är ju inte bra på att liksom tillverka diamant. Eller säg något annat superhårt.
Ja, men det kan ju tillverka gallsten, det är ju superhårt.
Ja, men då är nog alltså gallsten är väl kanske en biprodukt.
Njursten heter väl förresten.
Men det är ändå vettigt att kroppen väljer att lägga sitt hårdaste material den har
i njuren
runt tanden.
Ja, det är smart.
Ja. Och det här är alltså samma för alla djur, hur tänderna är uppbyggda, men sen skiljer det sig åt. De flesta däggdjur har, precis som människan, två uppsättningar tänder. Mjölktänder och permanenta tänder. Det här gäller hundar och älgar. De flesta djur.
Mm-hmm.
Visste du att älgar har mjölktänder?
Nej, nu vet jag.
Nu vet jag. Men för vissa djur räcker inte det här. Hajar, som du var inne på, krokodiler, de får nya tänder hela livet.
Ja, det är därför man ofta hittar hajtänder när man badar i varma länder.
Ja, men precis. Så fort en hajtand trillar av så växer det upp en ny hur många gånger som helst hela livet. Hade du velat ha det så här?
Mycket hellre.
Det hade varit bra. Vet du hur elefanters tänder ser ut?
Ja, de är väldigt platta.
Mm. De har inga framtänder. Det är därför man inte ser elefanter med ett stort, brett, vitt leende.
Nej.
De har bara två kindtänder på varje sida som är då stora, avlånga och räfflade. Och elefanten har en spännande tandväxling. På alla andra djur så kommer nya tänder underifrån.
Mm-hmm.
Men hos elefanten så kommer de nya tänderna liksom bakifrån. När tanden som används längst fram har blivit sliten så faller den av.
Mm-hmm.
Och då istället så bara glider det fram en ny.
Alltså liksom in i bakifrån. Alltså det är som att vi skulle få en tänder liksom bortifrån gommen någonstans.
Som att våra framtänder hade ramlat av och då hade visdomstanden liksom glidit fram.
Mm-hmm.
Hade du velat ha det så här, Anders?
Nej, då har systemet bättre tycker jag.
Och så finns det då djur som inte byter ut sina tänder överhuvudtaget. De har bara en uppsättning tänder hela livet. Men istället så växer de hela tiden.
Mm-hmm.
Anders, vilket djur skulle du säga har världens bästa tänder? Eller det att du ligger vaken om nätterna och klirar på det här?
Ja, men jag tycker nog...
Skriver så här...
Topplistor och sånt.
Topplistor,
nej. Nej, jag har alltid haft hajsystemet. Det var därför jag droppade direkt. Jag syns det hajarna.
Mm. Rätt svar är bävan.
Ja, det är såklart. Den kan ju, det är bra tänder. Den byter till bävern.
Anders, hade du känt dig bekväm om du var med i Bäst i test? Och David Sundin sa så här: Ankan, du ska fälla den här jättelika eken, men du får bara använda dina tänder.
Ja, men det hade jag nog sagt. Det här kommer inte gå, hade jag nog sagt.
Hade du litat på att dina tänder höll för att gnaga igenom en hel trästam?
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej, men detta är alltså vardagsmat för bävern. Bäverns tänder håller! Hur kan de göra det? Hur kan de vara konstruerade för att hålla de här enorma påfrestningarna? Vad tror du?
Vad är det? Jag var så dåligt med bävertandsteorier.
Ja. Om du tänker dig en bäver, ser du något särskilt med
bäver?
Stora framtänder, just det.
Jag tror att de växer konstant, de växer hela tiden.
Det gör de.
Ja. Och de gnagar, de slits igen, det kommer nytt underifrån,
just
tror jag.
Det. Ja. Har de särskild färg, eller?
Vita.
Nej. Bäverns tänder är orange. Jaha. Eller roströda.
Oh.
Och det här är för att de har...
Järn i sig.
Järn i sin emalja! Som förstärker emalja. Jag vet inte alls hur det går till, men det hör man ju på namnet att järn förstärker. Järn förstärker ju vad som helst, eller hur? Förstärker emaljen.
Ja. Ja. Det ser man på ditt ansiktsuttryck också när du säger att du tycker det är tufft.
Anders, har du stått ut med roströda tänder om det innebär att de blir mycket, mycket starkare?
Ett rungande ja från min sida.
Men framförallt så... Som vi varit inne på så växer bäverns framtänder hela livet. Cirka 1 centimeter i månaden. Wow!
Ja, och när slutar äta träd så sitter den ju tajt till. Exakt. Det blir som den här Monty Python-sketchen när de har världens största framtänder.
Det har jag inte sett.
Nej, jätteroligt.
For death awaits you all with nasty big pointy teeth.
Precis som du säger så kan det bli problem om man har bävrar i fångenskap. Om tänderna inte slits som de ska... Då kommer de bli för långa. Så här skriver Naturhistoriska riksmuseet.
Bävern behöver gnaga för att slipa ner de stora framtänderna som växer kontinuerligt. Varför man ibland kan finna jättelika träd med gnagskador som sannolikt aldrig kommer att fällas.
Är du med?
Ja, det måste slippa till. Det är som att klippa naglarna.
Exakt! Som vi klipper naglarna förr i tiden. På 80-talet och ännu tidigare så sleds naglarna ner av våra vardagliga aktiviteter. Att vi bläddrade i telefonkataloger, rotade i plånböcker efter mynt. Mm. Men nu för tiden så måste vi alltså klippa dem.
Som jag vill minnas så klippte jag min mamma naglarna över på mig. Men jag kan ju minnas fel såklart.
Ja. Mm. Mm. Anders, hade du velat att dina tänder växte hela livet 1 centimeter i månaden?
Ja.
Och då hade vi att ha dem roströda och stackare. Då hade vi att ha bäverns tänder.
Ja, det är lätt detta på min tandlista.
Ja. Själv tycker jag att det låter som en mardröm att tänderna aldrig skulle sluta växa.
Nej, vad mycket gott du kan äta.
För att sammanfatta så kanske vi ska vara ganska nöjda med våra tänder. Det enda jag hade önskat...
Tala för dig själv.
...är att man fick en tredje uppsättning tänder.
Ja!
Någon gång sådär i 50-årsåldern.
Ja, kanon!
Att man då som barn fick mjölktänder, sen vanliga vuxentänder och sen nu då rödvinständer. eller medelålders tänder.
Ja, ja.
Ja, men nu väljer
en fin uppsättning. Sådär. Ja.
En liten tandfiness som vi har, och som jag inte har nämnt, är ju våra reservtänder, visdomständerna.
Mm.
Och det här har vi pratat om någon gång, Anders. Men har du fått dina visdomständer?
Ja, de har stannat halvvägs upp och är ett stort problem.
Ja, så de fick inte riktigt plats i din käft?
Nej, nej.
Inte alls? Nej. Och det här är ju ett stort problem för många. Hur kan kroppen vara så korkad att den producerar extra tänder som inte får plats i munnen? Kommer du ihåg varför, Ankan?
Nej, glömt.
Jo, innan människan blev bofast och började odla grödor, då åt vi mer kött och vi åt rötter och blad. Hårda, sega grejer. Och då var våra käkar längre och grövre. Så här skriver Wikipedia.
Mänskliga käkar, såväl som munhålor, har krympt ända sedan den neolitiska jordbruksrevolutionen för ungefär 12 000 år sedan.
Och när vi hade större käkar, då fick visdomständerna plats. Perfekt. Så här har evolutionen riktigt hängt med. Cirka 25% av alla svenskar får inte en eller flera visdomständer. Och många forskare tror att de kommer att försvinna helt så småningom. Jag tänkte avsluta med en annan sak här i Elins brev.
Mm-hmm.
Att människan sedan begynnelsen har haft dålig munhygien. Det stämmer inte riktigt.
Nej.
Våra tänder slets mer eftersom vi då tuggade på rötter och att födan ofta innehöll sand. Det sliter ju ner såklart.
Mm.
Men vi hade färre munsjukdomar.
Det har ju med att vi har börjat äta så mycket socker såklart.
Just det. År 2013 så publicerade en forskargrupp från Australian Center for Ancient DNA en studie i Nature Genetics. De hade kollat på förkalkad plack på forntida tänder från 34 förhistoriska mänskliga skelett och kom fram till att när vår kost förändrades över tid från kött och grönsaker och nötter till kolhydrater och socker så förändrades också sammansättningar av bakterier i våra munnar. Jägare-samlare hade riktigt bra tänder, säger Alan Cooper som var chef för den här forskargruppen. Men när du kommer till jordbruksbefolkningen ser du en stor förändring, enorma mängder tandköttssjukdomar och hål i tänderna. Så det här är tips till dig, Ankan, och brevskrivaren Elin. Om ni vill ha bättre tänder så ska ni dra ner på tacos och hallonskallar och istället äta nötter, rötter och rått kött.
Rått kött är gott alltså.
I tartar till exempel.
Ja,
ja. Ja, fast helst ska vara det sega köttet.
Ja, ja, ja.
Så råa sega biffar.
Ja.
Mm, det är ett litet tips.
Tack.
Mycket om tänder. Vad har du tänt på för fråga, Ankan?
Denna. Hej, jag undrar hur man kan se igenom glas. Alla material är uppbyggda av atomer. Är glas osynliga atomer eller vad? Förstår inte. Vänlig hälsning, Niklas. Det här är ju kul, eller hur, Måns? Varför kan man se rakt igenom vissa saker?
Ja, för många material kan man ju inte se igenom.
Nej, och det är liksom till inte exempel färre atomer i glas, i vatten eller annat.
Alltså havregryn kan man inte se igenom.
Nej.
Trä kan man inte se igenom.
Nej.
Järn.
Brunsås.
Ja. De flesta material
kan man inte
se igenom.
Nej.
Finns det någon sås man kan se igenom?
Mm.
Buljong.
Mm.
Men glas kan man alltså se igenom. Superkonstigt.
Som sagt, det är ju inte färre atomer i glas än vad det är i andra material. Sen ska det också sägas, glas är ju inte helt genomskinligt. Det är genomskinligt för sånt ljus vi kan se. Men det släpper ju inte igenom till exempel UV-ljus. Du blir inte solbränd genom en glasruta.
Nej, ja, just det.
Så att helt genomskinligt är det inte. Och vissa fåglar till exempel kan ju då se UV-ljus. Så björktrasta till exempel, de kan se UV-ljus.
Mm.
Så för dem är inte fönster genomskinliga. Och det är ju bra, inte minst för att de fåglarna borde ju inte då flyga in i fönster som andra fåglar gör och bryta nacken. Man blir ju då lite nyfiken. Kunde björktrasten se UV-ljus innan människan uppfann glas? Eller har det kommit efter? Är det så att evolutionen har valt ut björktrastarna så att de inte flyger in i byggnader och bryter nacken?
Nej.
Det tror jag inte. Men det är inte otänkbart.
Jo.
Ja, okej. Okay. Nåväl, glas är genomskinligt för människor. Det släpper alltså igenom det ljus som vi kan se. Har du någon teori, Måns? Varför är det så här?
Ja, strukturen på molekylerna, hur den sitter.
Det är för vagt. Att det håller med strukturen på molekylerna att göra. Det är som att fråga, känner du till någon mat? Ja, jag känner ju till mat. Nej. Ja.
Nej.
Nåväl, tidningen Ny Teknik frågade sina läsare om varför det är så här och fick lite olika svar. Här är ett. Jo, för vem vill ha ogenomskinliga fönster?
Ja. Nästan.
Det är ett skämt. Är det ett bra skämt? Nej, strunt samma. Att skämta är per definition positivt. Här kör vi nästa svar. Ett ämne är genomskinligt om fotonerna kan passera, det vill säga inte absorberas. Det är ogenomskinligt om fotonerna absorberas av elektroner i materialet. För att det här är så tråkigt så vi måste lägga lite glad musik under. Här kommer glad musik och så kör vi. För att absorbera en foton måste elektronerna ha en lämplig energinivå att komma till. I glas finns det inga lämpliga energinivåer för fotoner med energier inom den synliga delen av spektrumet och därför kan dessa passera obehindrat. Nu kan vi stänga av igen.
Så en ljusstråle, så konstigt det än låter, så är det liksom en partikel, en foton. Och den kan då passera genom det här materialet glas.
Och detta är helt korrekt beskrivet. Men det är så tråkigt beskrivet och så att det är helt omöjligt att förstå. Då hittade jag en roligare film på nätet. Den är producerad av Nottinghams universitet. Och det är en professor som pratar här. Och han inleder med något som jag tror att alla, inte minst du och jag, Måns, behöver höra.
Är det att man ska dricka mindre alkohol på kvällarna?
Type in why is glass transparent into Google and you get a number of sites which just give you completely incorrect answers, completely wrong answers, disturbingly wrong, in that they explain it in terms of, well, glass is like a liquid and the molecules don't pack as tightly as they do in a solid and therefore there are gaps in glass that the light can get through. That is wrong. Badly wrong on so many different levels.
Ja, så där har vi alltså svaret. Att glas är som en vätska. Och då finns det hålrum mellan molekylerna. Där ljusstrålarna kan smita igenom.
Vad professorn säger alltså. Det man hittar på internet är inte alltid rätt. Bland annat är det alltså inte så att glas är lite som en vätska. Som är glesare mellan atomerna så att ljus kan komma igenom. Glasmås är ingen vätska. Och nej, det är inte heller så att glas rinner och att det är därför fönster i gamla hus är tjockare ner till för att det långsamt har runnit ner.
Är du säker
nej,
på detta?
Nej, det är inte så.
Okej.
Varför är då glas genomskinligt? Det handlar alltså om hur atomerna är strukturerade i ett material.
Det var ju det jag sa ju från början.
Ja.
Strukturen på molekylerna, hur den sitter.
Det är för fakt. Alltså, hur de är strukturerade dikterar liksom, och det här är det viktiga, hur elektronerna i sin tur är strukturerade i ett material.
Okej.
Okay. Hur de har liksom olika energinivåer.
Mm.
Sen förklarar han detta med då ett energigap, eller bandgap tror jag det heter på svenska.
Okej.
Okay. Han gör så här. Han lägger ut olika bockiga bollar, den här professorn.
Vad för något?
Sådana bockiga bollar.
Nej.
Sådana bollar som man har i bockiga sätt. Alltså bollar bara.
Bullklot. Är det typ så?
Ja, så okay. Fast sådana billiga bullklot som man fyller med vatten som är färgglada.
Ah!
Bockiga. Han lägger ut sådana bollar på golvet i ett kontor. De här bollarna representerar då elektroner.
Ja.
Sen låtsas den här professorn på den här underbara filmen vara en foton, alltså en ljuspartikel.
Just det, förlåt. Ja. Lägger han de här elektronerna i en ring?
Nej,
har han inget i mitten?
Nej, han bara sprider ut dem på golvet. Jaha. Över sitt kontor.
Okay.
Sen låtsas den här härliga professorn vara då en foton.
Okay.
Det vill säga en ljuspartikel.
Ja.
Han går igenom rummet och då är rummet ett helt vanligt material.
Okay.
Som inte släpper igenom, är inte genomskinligt.
Nej.
Mm. Och så kommer han är då den här fotonen.
Mm.
Och så stöter han på en sån här bockiga klot.
Kan vi få lite spännande musik här?
Ja.
Han är fotonen.
Ja, och så går han igenom.
Han passerar.
Nej. Du lyssnar nu. Han är en fantastisk professor. Han är en foton, Måns.
Ja.
Han går igenom det här supertråkiga kontoret.
Ja, vad spännande ändå.
Med bockiga bollar på golvet.
Det hör vi ju bakom. Ja. Det är lite spännande. Ja.
Och så tar han upp. Och då är han en foton.
Ja.
Och så stöter han på en elektron. Då är fotonens uppgift i ett vanligt, inte genomskinligt material.
Ja.
Att excitera den här elektronen.
Exitera.
Alltså han ger den mer energi. Såklart. Så att den lyfts upp på nästa energinivå. Det vill säga han tar bockeklotet och lägger det på skrivbordet.
Okay.
Då har fotonen gjort sin uppgift och den löses upp. Den har absorberats av materialet.
Den kom med energi, gav det till en elektron. Elektronen tog energin och hoppade upp en nivå där runt sin proton.
Just det. Mm. Nu förvandlar han kontoret till glas.
Okej.
Okay. Mm. Han återigen en foton. Kommer gående. Han stöter på ett bockaklot.
Mm.
Han tar det. Det ska exciteras, alltså få energi och lyfta upp sin nästa energinivå.
Okay.
Men då är det så att nästa energinivå är längst upp. Alltså på bokhyllan dit han inte når.
Va?
Ja.
Så nästa energinivå ligger jättelångt bort.
Ja, det är så stort gap mellan energinivåerna i glas. Så att ljuspartikeln klarar inte av att lyfta upp elektronen ända upp till nästa energinivå.
Okej, den puttar upp, ger elektronen energi, men den kommer inte hela vägen upp.
Nej.
Istället så glider den ner där den var.
Du vet, elektronen kan ju inte vara liksom fritt mellan de olika energinivåerna.
Nej.
Så i genomskinliga material är det så stort gap mellan energinivåerna.
Aha.
Så att fotonen lyckas inte lyfta upp energi. Och då har den inte fullgjort sin uppgift. Den fortsätter rakt igenom. Och vi upplever den som ljus på andra sidan.
Okej, så fotonen kan inte lämna över energi till den här elektronen.
Nej.
Utan behåller sin energi och fortsätter förbi.
Mm. Hmm. Visst är det en ganska bra förklaring han gör?
Ja, om det är rätt. Jag vet ju inte om det här är rätt.
Ja, men han är ju en professor.
Vi får lita på att det är rätt.
Sammanfattningsvis då, material är genomskinliga för att det är för stort gap mellan de olika energinivåerna som elektronerna kan hoppa mellan. Det var tråkigt men korrekt sammanfattat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Nu ska vi väl ha lite återkoppling, va?
Ja!
Här kommer gängen.
Pling, pling,
pling,
pling.
Återkoppling.
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 Mer lysande feedback från i somras. I ett av sommarprogrammen så berättade jag om hur olika sorters tvättmedel funkar. Tvål, såpa, shampoo, diskmedel och så vidare. Mm. Och den minsta gemensamma nämnaren, den aktiva substansen, är...
Jag har ju berättat att jag kommer inte ihåg saker.
Jackson Brown! Tensider.
Ja, just det.
Tensider. Så här skriver Nilas. Hej, jag är imponerad av hur bra Måns lyckades förklara hur tensider fungerar. Mm-hmm. Tack så mycket, Nilas. Mm. Tackar, tackar. Snällt, fint. Tack så mycket. Tack för det.
Vi går vidare.
Men jag tycker att ni missat en del av magin. Så jag tänkte att jag skulle ge en liten lektion i tensidernas magiska värld. Mm-hmm. Tensider är som ni vet molekyler som har en ände som älskar vatten, hydrofil, och en ände som hatar vatten, hydrofob. När man blandar tensider med vatten får de panik och försöker fly från det hemska vattnet. Det måste vara bildligt talat.
Ja, och din dramatisering tycker jag, den lämnade lite övrigt att önska.
Nej, Nilas fortsätter.
Du spelade över.
De rusar till ytan, tensiderna, så ställer sig på rad med sina hydrofoba svansar upp i luften och sina hydrofila huvuden ner i vattnet. Mm. Det här gör att vattnet får lägre ytspänning, vilket gör det lättare att blöta ner saker, men det är en annan historia.
Mm.
Men
vad händer också då? Man kan vara elak mot såna här skräddare. Det gjorde vi när vi var små. Man hade lite så här tvål eller någon tvättmedel.
Aha, du menar insektens skräddare, ja, som springer runt på vattenytan.
Ja, så hade man det lite så här tvättmedel i en sån växtspruta, blomspruta.
Aha.
Och så sprutar man på skräddarna. Så
drunknar de?
Man gled ner det, då klarar de inte, då försvann ytspänningen.
Det var inte snällt.
Nej, men man var ju ett as när man var barn.
Men vad händer då när ytan är full av tensider? Jo, de som inte får plats där uppe har inget annat val än att klumpa ihop sig med varandra i små bollar som kallas miceller. I en micell sitter de hydrofila huvudena utåt.
Mm, då gillar ju vatten.
Just det, och de hydrofoba svansarna inåt. Och nu kommer det bästa. Eftersom olja och fett också är hydrofoba ämnen så vill inte de heller vara i vattnet. Så vad gör de? Jo, de smiter in i micellernas inre där det är torrt och mysigt. Och fattar inte att de har blivit lurade in i en liten fälla, i ett litet fängelse, så vi kan spola bort med vattnet. De hydrofila huvudena håller fast i vattnet och drar med sig micellerna och fettet ner i avloppet. Och så har vi blivit av med smutsen på våra kroppar, eller hår, eller kläder, eller disk. Med vänlig hälsning Nilas, som läser tredje året på ett kemitekniskt program och tyckte att ytspänningskemi var den mest spännande kemin hittills. Det är dags för en ny tävling i Anders och Måns.
Oj!
Vi kommer ha en nomineringsrunda och sen ska vi kora en vinnare. Eller i det här fallet, en förlorare.
Mm-hmm.
Det är Simon som tagit initiativ till den här tävlingen. Hej Anders och Måns! Av någon anledning...
Är Simon Le Bon?
Vem är Simon Le Bon?
Han sjunger Duran, eller sjunger det Duran Duran?
Det är inte Simon Le Bon. Jag vågar. Jag vågar lova att det inte är den här sången i Duran Duran.
Ja.
Hej Anders och Måns!
Här kommer i alla fall ett kort klipp med Duran Duran.
Nej. But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Hej Anders och Måns! Av någon anledning har jag bestämt mig för att vi måste kora svenskans absolut fulaste ord. Om vi bortser från svordomar, könsord och liknande, vilket är då det fulaste vanliga ordet som finns? Jag skulle vilja påstå att orden slev och njöt åtminstone hamnar i topp 5. Med vänlig hälsning, Simon. Tack för detta, Simon. Spännande. Jag håller med om att ordet njöt är fult.
Jag tycker slev är ganska fult också.
Slev. Men njöt.
Ja. Slev.
Njöt. Njöt.
Ja. Ja, nej,
slev är ju fint. Slev.
Ja, nej, men det är ju inte i närheten. Det är inte i närheten av gummiraka. Det är vackert.
Är det vackert? Ja, men nu var det inte det som var frågan.
Nej, nej.
Här är några andra ord som jag tycker är ännu fulare än njöt.
Är det dina ord?
Flärp. Mm. Lobb. Och krögare. Vad säger du om dem?
Ja, jättefula ord.
Lobb. Lobb. Det är som lådet inte bara tar slut. Plötsligt. Lobb.
Men det här är inte snyggt. En skänk.
Skänk.
För en vacker möbel att den heter en skänk.
Vill du nominera något annat ord?
Grep.
Grep. Ja, ja det är fult. Kvast. Kvast.
Termos.
Termos. Ja, det är fint tycker jag. Termos. Det tycker jag är fint. Vilket är svenskas filaste ord? Skriv in ditt förslag till
fraga@andersochmans.se. Måns Nilsson, det har blivit dags för vårt forum för de lite kortare svaren, nämligen
tre snabba.
Tre snabba är kul att komma tillbaka till, eller hur Måns? Hej, Anders Vulkan och Måns poddare. Här kommer en fråga jag grubblat på ett tag. Fan och hans moster. Vem är mostern?
Mm-hmm.
Det känns som om det finns fler uttryck som kan förstärkas genom att lägga till en äldre kvinnlig familjemedlem. Till exempel ångestens mamma eller stressens mormor. Istället för mycket ångest eller jättemycket stress. Är det här något etablerat sätt att göra uttryck kraftigare som redan finns? Hur länge har vi hållit på så här? Och varför?
Mm.
Regniga hälsningar, generation Z-lyssnaren från Östra Svealand.
Ja.
Jag har lyssnat på ett inslag med en språkvårdare, Birgitta Lindgren från P4 Extra 2007.
Ja.
Först säger Birgitta så här, fan hans mormor. Är det vanliga?
Och fan och hans mormor.
Ja, det håller jag inte med, Birgitta.
Fan och hans moster.
Ja, men sak samma om det är moster eller mormor. Fan och hans mormor har jag nämligen aldrig hört. Sen säger hon så här, man ska tänka sig så här att om fan är hemsk så borde hans mormor vara ännu värre.
Mm-hmm.
Ja, och på så sätt då blir då moster eller mormor ett förstärkningsord till fan.
Det här håller jag inte alls med om.
Vadå då?
Nej, jag tror att hela är ett komiskt uttryck. Att fan är ju satan, djävulen, det värsta som finns.
Mm.
Och en moster har ju alla en relation till och de är ju i allmänhet liksom trevliga. Fan och hans moster, att det är som ett litet skämt alltså. Att man klumpar ihop en ond och en god.
Nu ifrågasätter du en utbildad språkvetare, Birgitta Lindgren här, men yep. Absolut. Hon resonerar så här i alla fall. Fan är illa, men fan och hans moster måste då vara ännu värre. Sen hävdar hon att det här går tillbaka till en tysk folksaga som finns återberättad av bröderna Grimm.
Mm-hmm.
Sagan handlar om ett gäng som svär sig åt djävulen. Men sen räddas de på något sätt av djävulens mormor. Och här är språkvetaren Birgitta lite slarvig med själva historien tycker jag.
Ja.
Hon återberättar den. Jag har sökt sagan men hittar den inte.
Okej. Okay.
Så att det kommer någonstans från en gammal tysk saga. Det är fan och fan och hans mormor är då ännu värre. Vi går till fråga två. Hur funkar snabbris?
Jaha, ja, det är ju det som är härligt med tre snabba. Man kan kasta sig mellan ämnena.
Ja, ris är väl ris? Hur gör man ris som bara behöver koka 10 minuter plötsligt?
Är det lite förkokt?
Hej hopp, bror. Ja, vad tror du Måns? Är det så att man har en speciell snabbrisbuske?
Mm.
Tror du det?
Nej.
Tror du att man har uppfostrat? Att man har uppfostrat
nej,
som tjatat på
riset. Jag tror inte.
När riset var ett litet barn så att det blir ett raskt ris.
Nej.
Tror du att det är genmanipulerat ris? Att man har tagit fram en snabb risort i labb?
Ja, kanske man väljer trots allt det riset som ja, och så kanske man sorterar det så att det är bara små riskorn och de kokar snabbare, jag vet inte.
Nej. Snabbris kokas i förväg.
Aha.
Efter det så frystorkar man det så att det bibehåller smak och konsistens. Effekten blir att man måste bara koka det då hälften så lång tid.
Just det.
Fråga tre. Jag lyssnade på en annan hyfsat väletablerad podd och avsnittet handlade om sömnproblem. Om inget annat hjälper kan man ju använda den klassiska metoden att räkna får, sa den till avsnittet inbjudna sömnexperten. För det som inte känner till metoden så går det ut på
nej,
att man
det
då
känner väl alla till.
Okej, då skiter jag det. Ett antal frågor infann sig i mitt huvud och jag hoppas ni kan hjälpa mig med någon form av svar. När började man först räkna får för att somna?
Mm.
Var hände detta och vem kom på metoden? Finns det överhuvudtaget några bevis för att det här fungerar? Kan får ens hoppa? Deras kroppsbyggnad säger mig att de inte kan det. Och jag har själv aldrig sett ett hoppande får. Man får tacka för svar med vänlig hälsning Jonas.
Man får tacka för svar.
Ja, det är kul. Ja. Först Jonas, får kan hoppa.
Ja, jag är uppvuxen med får och framförallt lamm. Det är de enda de gör på dagarna, är att hoppa runt. Mm. Så söta.
I somras så skulle jag hjälpa en kompis med att flytta får från en hage till en annan.
Mm-hmm.
Fåren blev lite rädda. Och jävlar vad de kunde hoppa. Rakt på min kompis. Mm-hmm. Vad jätteroligt. Wikipedia skriver att räkna får är en huskur mot sömnlöshet. Där man skapar en mental bild av får och räknar dem. Tack så mycket, just det, Wikipedia.
Just det.
En idé är att fåräknandet ska stimulera rapid eye movement, vilket gör att man lättare kan komma in i ett stadium som förbereder sömn.
Man ska följa med fåren med ögonen från vänster till höger. Ja. Eller om man då lever i en kultur som läser från höger till vänster. Från höger till vänster då.
Jag är mycket, mycket skeptisk. Men det är i alla fall en idé från Wikipedia.
Okej. Okay.
Reader's Digest har en artikel om historien bakom att räkna får, och det lär jag mig detta. Man vet inte riktigt hur det började, men det finns idéer. Den mest populära teorin är att det har att göra med herdar. Alltså, herdar heter det i det medeltida Storbritannien.
Nej, men såklart. Ja. Om man är herde och bara passar får hela dagarna.
Ja.
Och så lägger sig in, då kan man såklart ta små tuppisar hela dagen. Mm. För så komplicerat är det inte att vakta får, eller hur?
Ja.
Då händer det här, jag tar en liten tuppis. Mm. Det kommer inte hända någon med fåret. Om det kommer en varg så kommer de bräka fåren och då kommer jag vakna.
Mm.
Man tar tuppisar hela dagen, hade jag gjort om jag var herde. Mm. Då kan det vara svårt att somna på kvällen.
Ja, låt höra.
Ja. Och då, vad är det tråkigaste? Jo, det kan vara att man tänker på sitt arbete.
Och då somnar man, tänker.
Och då är det få då hoppar runt och då somnar man. Det var så det började.
Ja, nej, det är fel. Det var så att de använde liksom kollektiv eller allmän betesmark som man var skyldig att hålla räkning på sina får. Så innan man somnade var man tvungen att räkna alla sina får så se att alla var där.
Just det, eller att man hade fått någon extra som var någon granne.
Ja, så kan det också vara. Ja. Men det kan vara tidigare än så det dök upp ett kapitel i boken Disciplina Claria Clarice, som är en fabelsamling från 1200-talet. Där antyds det att man pysslat med att räkna får innan man skulle somna sedan flera hundra år tillbaka i islamisk kultur.
Ja.
Funkar det?
För mig har det aldrig funkat.
Nej.
Så tråkigt.
Nej. Om man ska somna så gäller det att få hjärnan att slappna av. Och tyvärr så är att räkna får inte en avslappnande uppgift för hjärnan. Det säger en Elisabeth som är forskare vid Oxford University.
Man tråkar ut hjärnan, men man får inte någon slappna av.
Precis så. Det var fråga tre och det var allt för...
Tre, snabba!
Nu har nästan hela sommaren gått och jag har inte fått lära mig någonting om årsringar. Om det ändå fanns ett sätt som jag kunde hjälpa mig, som jag kunde få ro i mig själv. Men det finns det väl inte?
Vilket sammanträffande, Anders. Herregud alltså. Ja. För nu ska jag prata om årsringar.
Nej.
Jo. Och det är Henrik som har skrivit till oss. Hej Anders och Måns. Jag undrar hur trädens årsringar fungerar. Vilken ring är äldst? Den innersta ringen eller den yttersta? Motsvarar verkligen varje ring ett år? Vänligen, Henrik. Är du expert på årsringar, Ankan?
Nej, men jag börjar tänka, det är väl självklart det är vilken som är äldst. Och sen inser jag, nej, det fan inte är självklart. Jag vet inte vilken som är äldst, innerst eller ytterst.
Men du ser framför dig liksom en planka och du ser årsringar.
Den i mitten måste vara yngst.
Okej. Okay. Årsringar syns tydligt på barrträd. Och det finns en hel del information man kan utläsa genom att studera årsringarna. Till exempel hur vädret var på sommaren för 10 år sedan.
Just det, för då blir om det var fint väder och lagom mycket regn så växer de mer och sådär.
Just det. Mm. Anders, nu kapar vi en tall.
Mm.
Ser du det framför dig? Nu har vi kapat en tall.
Ja.
Stubben är kvar där liksom.
Mm. Mm.
Hur skulle du beskriva att årsringarna ser ut?
Ljusmörkt.
Ljust mörkt, okej. Okay, ja.
Mm.
Det börjar i mitten och det är ljusa fält, ljusa cirklar. Eller hur?
Mm.
Som följs av lite tunnare, mörka cirklar.
Just det.
Så kommer det en ny ljus cirkel som är lite tjockare.
Ja, så blir det tjockare.
Okej. Mm. Och den ljusa cirkeln plus den tunna, mörka cirkeln.
Det är en årsring.
Det är en årsring, ja.
Mm.
Det är så mycket ved som det här trädet liksom la på sig under det levnadsåret.
Mm.
Är du med på det?
Absolut.
Och träd skapar ny ved i ytterkant av stammen, närmast barken.
Mm.
Så ringen i mitten av stammen är det första levnadsåret.
Ja, då hade jag fel, ja.
Och årsringen längst ut mot barken är det sista levnadsåret.
Såklart, ja.
Ja. Så då kan man alltså räkna hur många år det här trädet levde genom att då räkna årsringarna. Men Anders, varför uppkommer de här lite mörkare cirklarna i årsringarna?
Då är det väl vinter.
Jaha, hur tänker du då?
Nej, men då blir det kallt och trädet växer inte och kan inte utvecklas. Så då blir det lite, går långsamt och lite sämre.
Ja, du har helt rätt och helt fel.
Mm-hmm.
När på året växer träd som mest? Under vilken årstid bildar de mest ved?
Försommaren.
Bra! Så här säger Erik Agestam vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp.
Mm-hmm.
Barrträden bildar under våren en lätt ljus ved och fortsätter med detta så länge det är rätt förutsättningar i temperatur och nederbörd. När växtprocessen avtar under sommaren bildas ett lager tätare ved som antar en mörkare nyans. Den ljusa vårveden och den mörka sommarveden utgör en mycket tydlig årsring.
Ja.
Så det ljusa fältet och det mörka är alltså vad trädet har växt under våren och sommaren. Under hösten och vintern bildar trädet ingen ved alls.
Nej.
Så när det börjar komma ljus ved igen efter det mörka strecket på årsringarna så är det alltså vår året därpå.
Ja, bladen har precis kommit, ny energi kommer, mera ved bildas.
Vad kan man utläsa av ringarna då, förutom hur gammalt trädet är? Jo, om ett ljust fält, en ljus cirkel, är mycket bredare än de andra, då har ju trädet bildat extra mycket ved just den våren.
Mm.
Och då kan man ju gissa att vädret varit extra gynnsamt.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Eller har det varit så att trädet varit friskt och haft mindre konkurrens från andra träd just det året? Men om man är dendrokronolog så kan man utläsa väldigt mycket mer. Vet du vad dendrokronologi är, Anders?
Nej, men det är väl någon lärande om årsringarna.
Årsexakt metod för datering av trä. Om man är dendrokronolog så har man statistik över hur vädret har varit många hundratals vårar och somrar tillbaka i tiden. Om man då får en rejäl bit gammal trä så kan man kolla. Tre smala ljusa ringar, det är tre vårar med dåligt väder, följt av en vår med bra väder, en tjock ring, följt av fyra smala ringar, alltså dåligt väder, följt med tre med bra och så vidare. Man ser ett mönster och då kan man räkna ut vilka år som det här trädet har levt. Den här tallen fälldes 1983. Är du med?
Ja, hittills är jag inte chockad.
Det är ungefär som att matcha ett fingeravtryck mot ett brottsregister.
Mm, fast ett trädstam och ett väderlek.
Mm. Och dessutom så kan man räkna ut ungefär var trädet har vuxit.
Ja, för man har då statistik över vädret på olika platser så känner man igen sig. Det blir som ett fingeravtryck för vädret och platserna också, just det.
Så här står det i nationalencyklopedin. Årsringsmönstret blir i stort sett detsamma inom varje enhetligt klimatområde eftersom vädret där påverkar alla träd på samma sätt. Så om man har då en massa andra träbitar med årsringar att jämföra med och vet var de här träden har vuxit så kan man komma fram till både när och var trädet växte. Så här säger Hans Lindersson till Sydved. Han är ansvarig för Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi i Lunds universitet.
Ja, ja.
Så här säger han, citat.
Ja.
Om man inom arkeologin får in trämaterial så är det bingo. Dendrokronologi ger väldigt exakt tidsbestämning. På några prover från ett vrak jag sitter med fanns 119 årsringar att jämföra med. Så exaktheten när jag säger att trädet avverkades 1913 är stor. Och båten är byggd med virke från ett område på Öland.
Mm.
Coolt, va? Får bara en träbit kan han ta fram allt detta?
Ja, datan till hjälp tror jag.
Ja.
Mm.
Och nu får ni stå ut med att jag läser innantill ur en artikel på sydved.se.
Mm-hmm.
För det här är så jäkla spännande.
Alltså. Ja. Mm.
Bland de mängder av dateringar som Hans gjort minns han särskilt en datering av det så kallade Skaftövraket.
Mm.
Det hittades på västkusten och vi lyckades datera det till 1439. Men det var bara början på en fantastisk geografisk resa.
Mm-hmm.
Genom polska årsringsdatabaser kunde vi lokalisera virket som skeppet är byggt av till olika delar av Polen och Vitryssland. Mm. Vi kunde mer eller mindre följa dess väg genom floden Wisla. Han minns också uppdraget att datera ett redskapsskjul vid Inga Torps kyrka utanför Eksjö.
Ja, det är ett ljust minne förstår jag. Ja.
Så här säger Hans. Mm. Där hade man aningar om att det kunde handla om 1700-talet. Men det visade sig vara från år 1229.
Oj, vilka kan vara ett redskapsskjul?
De blev både glada och lite ledsna. Glada för att de hade Sveriges äldsta träbyggnad. Ledsna för att de nu fick flytta ut alla sina redskap och gräsklippar och bygga ett nytt skjul. Skratta Hans. Fett va Anders?
Ja,
det trodde du inte.
Nej, det var att man kunde få så mycket fakta av årsringarna. De databaserna vill man ju in och nosa i.
Ja, det vill man ju verkligen. De databaserna som har polska årsringsdatabaserna som Hans.
Ja, polska och vitryska.
Ja, de vill man ju verkligen ha tillgång till.
Ja, om man får en träbit om man är nyfiken.
Så jag är väldigt, väldigt tacksam för att Henrik skickade den här frågan till oss om årsringar som gjorde att jag behövde börja nosa i det här och började rota
i det. I tidningen, vad heter det? Ved, Sydved?
Sydveds medlemstidning. Ja. Och vi hoppas att vi får fler lika bra sådana här frågor.
Om årsringar?
Nu har vi ju betat av årsringar, så det kan handla om annat.
Ja, men om det...
Ja. Mm. Alla de här...
Finns det någon jourtelefon om man har en träbit om man... Nu vill jag veta.
Vet du vad, Anders? Nej. Den här institutionen vid Lunds universitet, den tar emot alltså vedbitar från allmänheten. Mm. Det kostar pengar, men då kan man få sin träbit analyserad. Ju fler årsringar det är på träbiten, desto lättare såklart. Mm. Om du har en gammal träbit men bara där det bara syns 2-3 årsringar, då är det kört.
Ja.
Det behövs en 70-90 stycken för att det ska bli en bra analys.
Men många träbitar har ju uppåt 70-90.
Det beror helt och hållet för hur stora de är. Nåja, nog om årsringar.
Det kan vi aldrig prata nog om, men vi får väl ändå runda av för att det här inte ska bli för långt. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Skriv fler frågor till fraga@andersmans.se. Ha det så bra.
Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.